men god eftermiddag på er, eller tidig kväll kanske. 6 augusti, jag är väldigt glad över att vi har lämnat juli bakom oss. Tar sats in mot lite sensommar nu i augusti månad. Vi har ett späckat program som vanligt. Vi ska senare ringa upp ÖIS-tränaren Andreas Holmberg. Kennedy Bakircioglu, Bayern-ikonen, ska vi också ta ett samtal med. Men det är om en stund. Gilon Hamad och Nordin Gerzic är här. Örebro-maffian är det vissa som kallar er internt. Jag vet inte vad ni tycker om det. Men vi är glada att ni kom hit, även om det var med viss försening till mötet. Men glad att ni är här.
Mm, vi kan vara här. Det blir ett riktigt bra program. Jag känner mig astaggad alltså. Mm.
Ja, alltså ni kommer ju in med otrolig energi när ni väl dök upp till mötet. Men ni förklarade också att, i alla fall du gillade att du inte hade käkat frukost och var tvungen att käka thai innan du kom in hit. Och den verkar jag ha skjutit in.
Den var bra.
Upp i hjärnan. Ja. Och,
Nej alltså, det är kaffe på det. Vi mår bra. Vi är taggade. Mätta också.
Absolut.
Ja, det var bra mat. Det var bra käk.
Jag hörde om lite, ni hamnade, jag ska inte säga på irrvägar, men det var en... Det var en väg att ta sig hit. Många stopp.
Ja.
Berätta.
Berätta, Nordin.
Jag skulle överraska min sambo. Hon ville ha 2 stolar. Och de är ju slut överallt. Så det fanns bara en stol på lite olika ställen. Och så stod det att det fanns. Men så åkte vi till flera ställen. Men den stolen fanns bara på ett ställe. Så vi bara åkte ett ställe och det fanns inte. Så... Vi bokade upp den sista stolen som vi kunde hitta till, så vi ska åka dit efter och hämta den. Faktiskt.
Okay. Stoljakt.
Så, hoppas att hon inte lyssnar live nu, för då blir det ingen överraskning.
Nej, men det gör hon inte.
Hon har loggat ut för länge.
Det här är inte hennes kopp av te, om man säger.
Ja, det är liksom både lite sorgligt och glädjande på samma gång när man kommer in i torsdagen och veckans sista bollklubben, trist. Men det närmar sig också helg, vad tycker ni? Det är kul ändå när ny omgång är i antågande.
Ja, verkligen. Det ska bli svinkul. Många roliga matcher, som alltid i den här serien. Och den här, jag är ju mycket mer för hösten.
Än våren.
Ja, mycket mer rent alltså, fotbollsmässigt, definitivt. Jag gillar de här hösten. Det är någonting som, när det blir lite kallare i luften, de här strålkasten lite mörkare.
Oktobermatcherna.
Det är fantastiskt. Vi börjar ju närma oss ditåt. Jag gillar det.
När du bara förklarar det, jag tänker tillbaka också. Det är då allting avgörs. Alltså, man minns när man spelade också, den här lite kylan i luften. Gräset är lite, ja, men lite fuktigt, det går fort. Gräset släpper lite också, så det är tuffa matcher liksom, så ja, hösten är fin. Jag håller med där faktiskt.
Ja, härligt. Jag tänker innan vi ska ringa upp Andreas Sundberg om en stund också, som är på plats i Göteborg. Det är ju ett Europa-spelande IFK Göteborg som lirar hemma i Göteborg senare ikväll. Men innan det, litet silly svep. Det händer ju grejer kring Allsvenskan. Ett rykte som jag tycker verkligen sticker ut, apropå klubb och liga, det är ju att Sirius och hela Allsvenskans skyttekung Robbie York kopplas samman med Sevilla, klubben som vunnit Europa League flest gånger i historien. Det hade varit en flytte.
Vi pratade faktiskt om det i bilen på väg hit och jag sa precis samma sak som du. Vilken jäkla drömflytt alltså, i form både stad, arena, publik. Det är väl typ det enda, i och för sig kanske Betis också i det. I den spanska bollen där det verkligen är tryck, alltså fans, om man ser kortsida för den delen. Kanske i och för sig Athletic Bilbao också. Men det är den minnena jag har från Sevilla, och alltid bra fotboll och mycket folk och återigen fantastisk stad.
Jag har ju också några jobbiga år sportsligt bakom sig, harvat ner i botten. Så att kunna vara en del av att eventuellt ta en klubb tillbaka lite där de någonstans hör hemma. Jag menar inte att han kanske på egen hand kommer lösa det, men spännande flytt på ganska många sätt. Det är inte Luis Fabiano och Frederic Canoté som han konkurrerar med, utan det är liksom, det är ett annat typ av Sevilla. Han skulle nog kunna gå in och få spela där, tror jag.
Det är ju perfekt läge för Robbie Jure också att komma in i ett sargat Sevilla liksom, och vara kanske startskottet på någonting. Och såklart så kommer de ju värva på för fullt, men han har egentligen alla kvaliteter för att kunna leverera även i La Liga, tycker jag. Han är så komplett som man kan bli som anfallare, så att ja, det är bara kära alltså.
Vi kan väl säga att vi försökte få sportchef Ederström till programmet idag, men det blev ett nej, och jag vet inte vad vi kan tolka in av det. Han kanske har lite busy days så här Sirius sportsligt ansvarig. Så någonting är väl kanske på gång. Han kanske rent av har spelat sista matchen i Sirius, Robbie.
Nej, så är det ju. Eller det kanske är något annat. För att Ederström brukar vilja vara med faktiskt. Han brukar ställa upp i sådana sammanhang. Så någonting är det ju. Vi får ju hoppas att det är någonting av den digniteten på något sätt så det gör Sirius bättre över tid, även om det kortsiktigt kommer att göra dem mycket sämre.
Från Sevilla då, det går ju alltid en rät linje till finska ligan, SJK. Jag kan inte mycket om SJK, men jag vet att Kasper Pannanen har öst in mål. Och uppgifterna, Expressen var först med att rapportera om det. Kalmar, nära målsprutan från finska ligan. Och det har vi ju hört tidigare, att de har letat fler offensiva namn.
Ja, och jag tror det behövs in nu också. Jag menar, sen har vi också kopplingen mellan Toni Koskela som känner till finska ligan väldigt, väldigt väl. Han
varit
var ju i HIK i ett par säsonger och gjorde det väldigt bra i HIK också. Så att det är den röda tråden där, kopplingen som... Men sen har jag också så här ganska stor tillit till Mats, sportchef i Kalmar också, för han har ju prickat rätt, alltså ganska ordentligt på de nyförvärven han tog in inför året. Jag syftar framförallt på Shurak och Sago också. Dari var väl ganska kort tid liksom här, men
även om det var lån så sportsligt vad de har bra. Fått ut av dem.
Ja, verkligen.
Jättebra.
Jättebra, men alltså, så här, på kort sikt liksom är det ju kanon. Shurak har väl avtal, inte om jag minns fel, och har haft det väldigt tufft på senare tid. Att få spela, konstigt tycker jag, men så är det. Men Sago, det blir ju hela tiden... Den här med de spelarna som jag... Alltså, kortsiktigt är det ju super att hjälpa Kalmar och hålla kvar allt. Men det blir någon... Jag får bitter smak i munnen av de här lånen som inte är förhandlade och klara. Om man skulle vilja trycka på knappen, utnyttja en klausul. Nu är det ju i princip omöjligt för Kalmar att få bollen. Året ut kommer de ju få göra. Förmodligen så har de vill ett avtal med Arsenal att det sträcker sig hela året. Och skulle någon gå in och köpa så har... Säkert Kalmar ganska stor kaka av den övergångssumman för Sago. Men jag tycker att det är superbra scoutat alltid, men jag tycker faktiskt att det är dåligt skött. Även om det nu skulle kosta 10 miljoner för Kalmar så har den där i, för att du kan fortfarande kanske låna de pengarna, köpa ut och sen sälja själv. Vända pengarna.
Såklart, och det är väl målsättningen för alla att äga sina spelare, men lek med tanken då att Sago Junior är den stora skillnaden, att Kalmar håller sig kvar som nykomling eller inte gör det. Nej, då måste man ju se på det som att det är ändå väldigt lyckat kortsiktigt tänk
100%.
Också.
Jag sa ju där innan också, ena utesluter inte det andra. Nej. Fortfarande i form av där jag fortfarande, även om det är dyrt att du har, du behöver inte utnyttja dem om du inte vill. Och inte förhandla klart med Sago för den. Du ska egentligen bara kunna trycka på en knapp om du nu vill behålla honom. Jag tror i det här fallet att du hade kunnat trycka på den knappen i så fall om det är låna pengarna till att köpa och typ kunna få dubbla, trippla tillbaka på ganska fort.
Jag håller med Nordin helt. Alltså, långsiktigt så kommer det liksom behöva ske på det sättet. Men sen kortsiktigt för Kalmar förstår det i allsvenskan nu på liksom... Alltså, de har ändå fått ut väldigt mycket av Sago. Sen såklart långsiktigt, det här kommer ju bara hjälpa Kalmar sen i framtiden att locka spelare, för att man har visat liksom att man har tagit spelare på kort sikt som ändå, det blir liksom att de mellanlandar och sen kan de ta ytterligare steg från Kalmar. Så jag tror det kommer vara bra för spelare framöver också att komma till Kalmar som visar sig vara en bra miljö för spelare i utlandet och komma landa där och sen ta ytterligare kliv i sin karriär. Så alla de här transfers de gör, även om det är lån, Sago kommer hamna på en liksom bra plats efter Kalmar. Så att det kommer vara ett bra exempel för klubben att visa. Sen framöver så tror jag de kommer ha annat förhandlingsläge också när man sitter i sådana här situationer som man kanske inte haft nu på grund av kanske ekonomin eller att det förstår till allsvenskan. Så på sikt så tror jag de kommer börja göra så också.
Nej, men Kalmar i och för sig, när vi pratar om Sago har ju hjälpt till såklart resultatmässigt med det, men också har hjälpt till så att flera Rosenqvist, andra
precis och sen,
exakt.
Precis så. Så det, och sen samtidigt så har de en spelare som är wow. Nu har de i och för sig varit skadad men kommit tillbaka i Keita. Vilken mittback alltså. Ja. Herregud, vilken spelare. Nej, Kalmar har en hel del grejer där och så sanningen är ju att det blir att De behöver sälja spelare, även om det såklart gör ont att det är deras kanske bästa spelare. Men för att få en utveckling i det så måste du börja sälja spelare. Det är bara så det är. Liksom. Svenska klubbar, det spelar ingen roll om det är Kalmar som inte har den ekonomin, eller Halmstad för den delen som kanske har sämst ekonomi av alla, eller Malmö som har 700-800 miljoner, så finns det fortfarande en gemensam nämnare i svensk fotboll. Det är att du måste fostra spelare, du måste sälja spelare. Det gäller alla. Så det är, ja, det ska bli väldigt spännande att se, och jag är sjukt imponerad av vad Kalmar gjort. Poängmässigt, absolut, men spelmässigt tycker jag att de har varit förtjänta av ännu mer poäng.
Svårt att begära att ni har full koll på Pananen kanske, men Noah Chamoun lite mer, som har sitt förflutet både i Kalmar och i Sverige, som återvänder till Kalmar. Det är hög aktivitet hos KFF så här långt.
Ja, men det är en fin spelare. Han var i Värnamo också, va? Yes. Förra säsongen gjorde det jättebra, såg spännande ut. Offensiva kvaliteter, kreativ, bra playmaker. Så...
Varit i Randers nu.
Ja, exakt. Och så är han på lån nu säsongen ut i Kalmar, va? Det är också en ganska kort startsträcka för honom. Han kan klubben, han har varit där innan. Så jag tror de grejerna är också bidragande orsak till att man plockar in honom. Så han kommer hjälpa till.
Ett rykte och en bekräftad övergång innan vi lämnar detta silly svep då. Vi pratade ju om Elliot Stroud här tidigare i veckan som närmar sig Hall. Och nu är det Manne. Vi får väl se om det blir någonting den här gången då. Men Klubb Brygge där och jagar efter den offensiva spelaren i Mjällby.
Han har haft en del vänder nu. Där det varit många klubbar det har varit pratats om.
Är han lite nervös när han kliver in till den medicinska undersökningen?
Det tror jag. Jag tror att Mjällby också
känner sig
är, faktiskt.
Känner sig lite förkyld eller lite ont i foten.
Det tror jag Mjällby också är i det här fallet. För han är ju klar. Liksom. Det behöver ske någonting där. Med Manne. Han var ju en väldigt, väldigt stor orsak till att de tar guldet, även om det kanske inte handlar så mycket om poäng, men spelmässigt i Mjällby var han ju helt fantastisk. Passar spelmodellen helt perfekt. En av de bättre spelarna jag har sett faktiskt, felvänd. Det går inte att ta bollen av honom. Bra pressspelare. Han passade som handen i handsken i Mjällby, men det känns som att det bara är en pyspunka här ett tag. Varit på väg bort ett flertal gånger. Och som du säger, misslyckade läkarundersökningar som man har kunnat läsa sig till. Så nu får man verkligen hoppas, framförallt för hans skull, men också väldigt mycket för Mjällby skull.
Min känsla är att hans reaktion när han blev kvar i början av kuppen och även början av den allsvenska säsongen, så var jag imponerad över hur lätt han verkar ta de ändå motgångarna som det är på många sätt att inte lösa, i och med att det var flera gånger om det hände att han inte blev klar för en utländsk klubb då. Men jag är inne på samma spår som du, att det känns som att det har blivit en pyspunka här nu i slutet, och är väl det bästa för alla parter.
Ja, men såklart att så. Sen får vi inte glömma heller när vi pratar om att han var igång. Det håller jag med om, men vi får inte heller glömma om att Mjällby, det tog ju lång tid innan han kom tillbaka till Mjällby också. Hasse Lars uttalade sig fler gånger och han kommer snart och han kommer snart, men det tog väldigt lång tid innan han kom tillbaka till Sverige då. Så precis som du säger är jag helt enig. Det känns som att det är dags att rycka där plåset. Du bara hoppas för båda skulle i det här fallet att det blir en övergång.
AIK har också värvat, det är toppnamnet, Nana Koffi Donkor, men spelklar först då nästa år, från georgiska Dilagori. Mm. Det är ovanligt att vi ser allsvenska signeringar från den georgiska fotbollen, men en 19-årig forward som vi inte kommer stifta bekantskap med så mycket här nu under det som återstår det här året. Ja. Men AIK blickar framåt, värvar för framtiden.
Ja, men intressant ändå. Ung spelare, relativt ung. Han har gjort sin flytt redan till Europa.
Och relativt ung.
Ja, relativt 19. Ja, men nu för tiden. Ja, det är så här 16-17-åringar får spela liksom. Nu är han 19. Nej, men just det att han har landat lite i Europa innan. Och det är också så här... Nu är även östeuropeiska klubbar liksom ute och hämtar tidigt från Afrika, akademier. Och så istället för att titta på dem där så kan man följa han i den här ligan. Och sen så plockar man liksom spelaren till svenska marknaden för en summa. Liksom. Så att, ja, spännande. Han såg lång ut, jag vet inte, på bilden i alla fall. På den lilla bilden.
Ja, men det jag ser av det här nu, över senaste 2-3 veckors perioden i varje fall, så ser man ju att Jamestown och Analytics FC jobbar på högvarv. Jag tycker det är kul med sådana här udda...
Från lite udda ligor.
Ja, precis. Jag tycker det har någonting.
Så... Framförallt om man heter Nana Coffee Donkor.
Ja, det är ju ett fantastiskt namn. Men man har ju läst nu på senare, så blir man lite förvånad över olika liga namn eller liga tillhörigheter. Så ja, jag tycker det är spännande och roligt faktiskt. Mm.
Mycket kul. Jag tänker att vi kopplar upp oss till Andreas Sundberg, vår kollega från Fotbollskanalen, som inte bara är på plats i Göteborg. Utan han är på plats inne på Gamla Ullevi. Brett leende. Hej på dig.
Hej. Tjena.
Hur är läget?
Det är bra. Jag har precis varit nere här och lyssnat på Alexander Axén prata sådär.
Beklaga. Ja,
man kom inte därifrån typ.
Ja, kom du till Göteborg idag?
Det stämmer.
Ja, inget tågstrul eller annat. Det har varit jobbiga månader för tågtrafiken till och från Göteborg.
Det har klarat mig bra tycker jag.
Du fick ingen buss?
Ingen buss från Alingsås?
Alingsås, ja.
Nej, jag är bättre än så på att boka, så att jag hittar ett direkttåg.
Imponerande, direkttåg till och med. Ja, det är ovanligt. Ja,
under den här tiden.
Solbränn har det mycket semester.
Ja, det har varit ett tag.
Norrland har varit här och jobbat mycket, men det är klart, mellan varven så hinner
man.
Den har träffat Örebro också.
Jajamän, när du pratar om semester, då... Tror jag att du pratar om Sveriges Miami. Där har vi varit lite.
Ja, börja inte nu igen. Sveriges Miami. Jaha, men du, lite Europaspel då. Conference League-kval för IFK Göteborg mot Gent. Visst är det Gent och inte Genk? Eller
jag säger Gent.
Sig aldrig riktigt.
Jag säger Gent.
Ja, jag säger Gent också.
Ja, okej. Okay, ja.
Men
den belgiska klubben som Nordin kollade upp här inför programmet avslutade förra säsongen riktigt uselt. Sundberg, har du några nyheter vad gäller elva eller något snack inför matchen? Hur är tankarna på plats?
Ja, men så som snacket går här och så som de har planerat i alla fall, får vi se om det blir så. Det är ju att då Tobias Heinz och Kruse tillbaka in i elvan efter avstängningar här i Allsvenskan, och att den unge talangen Oliver Månsson som har gjort det så bra, han vilar den här matchen vad det verkar. Annars är det ganska mycket samma då, Jörter och Roxon mittbackar, tror jag då, Erlingmark på bänk och så vidare.
Erlingmark var väl avstängd förra. I matchen i Tallinn då. Så Jörter, Roxon som mittlås, kanske inte helt oväntat ändå att det, jag ska inte säga roteras, men att det blir den konstellationen.
Nej, jag tror nog mycket av också när de tog in Jörter att det var någon som behövde hålla i Roxon i handen. För där vi alla har ju fattat att han spelar ju, för de behöver sälja honom. Mm. Så behövde en stabil PS framför sig, och fick inte en superstart direkt i Sirius, eller i Uppsala mot Sirius Jörter. Men han har ett väldigt fint CV och har gjort det bra i sin karriär, så att jag tror att det kommer bli bra över tid, men att Erlingmark hamnar på bänken är ingen jätteförvåning för mig faktiskt.
Experterna där, jag bara tänkte det här med Oliver Månsson som har gjort det så bra. Om det hade varit sportsligt, tror ni han hade startat eller varit bänk, eller tror du att man vilar och att man inte vill utsätta honom kanske för den här typen av match? Vad tänker ni om att, ifall det blir så att han bänkar så här?
Jag tror att det är på grund av att det inte blir för mycket för han direkt. Jag är rätt så övertygad om att han kommer starta i nästa mot Kalmar, om jag inte minns fel. Jo, det är Kalmar nästa. Jag är rätt så övertygad om det. Jag tror inte det handlar om att han är, att det är någon petning eller någonting, för så pass bra som han var senast mot Egerfors, det var riktigt, riktigt bra faktiskt. Så jag tror att det snarare handlar om att bara ta han tillbaka lite, att det kan bli lite för mycket för han. Det är väl där jag skulle tro att en tränare tänker. Sen såklart kan jag ha fel, men det skulle förvåna mig mycket om inte han stod på planen i elva mot Kalmar.
Och efter någon senast, jag antar också Viktor Andersson i mål då, fortsatt.
Ja, exakt. Om ni skulle ta ut de bästa tre då, centrala där, vem får sätta sig på kvisten då, tänker ni?
Jag tycker att Kruse har varit dålig i år, men Jag hade spelat ändå, hade jag spelat Kruse, Månsson, Sam Larsson. Hade jag gjort.
Ja, inte Tordarsson.
Jag hade inte gjort det, nej.
Ja, jag gillar Månsson också sen han kom in. Sen är det som Nordin säger, det är en annan intensitet att spela så i A-laget liksom, om man vill inte ha sönder spelaren, så han kommer ju spela framöver. Sen också kanske en balans mellan att det är en viktig match nu i Europa mot ett bra lag, liksom bra motstånd, även om deras form inte är 100, att man kanske går lite på det här med rutin, det ska inte underskattas heller. Alltså.
Nej. Sen är ju den här mentala belastningen tror jag är den, ja, kanske den värsta, även om man, där man har hört och där man vet om Månsson är han ju väldigt obrydd. Mm. Sådär, och älskar fotboll liksom, och bryr sig inte så mycket om yttre omständigheter, men det är ju fortfarande en påfrestning ifrån, i form av att knappt spela någonting till att helt plötsligt bara kastas in och vara bra liksom. Jag tror första är väl start Malmö borta om inte jag minns fel. Ja,
sen kom han ju in, som Wernbloom också var inne på, han kom ju in med en ungdomlig entusiasm och liksom också kvalitet på det i ett annat ganska liksom trött, kört, mentalt svagt liksom Göteborg, så det blir också så här wow, alltså allting blir upphöjt liksom. Så att jag tror när han får landa lite grann den här matchen, och sen får vi se hur de andra gör.
Sommar, har du koll på publiktillströmningen? Vad väntas? Blir det någon publikfest ikväll eller?
Jag vet inte, men det var en av sakerna som Jocke Björklund tryckte på igår på presskonferensen här inför matchen, att det är någonting som han hoppas då ska dra fördel till laget, att det ska bli tryck här inne, att det kan hjälpa dem sådär. Och det kan det väl på något sätt ifall det blir bra med folk här.
Mm. Du, ytterbacka nämnde du inte. Vad är det där? Är det Baba eller är det Tolf eller Eriksson, Jallow? Vad är...
Men jag utgår från att det är Eriksson och Tolf, med tanke på det jag hörde var att det är samma, förutom att då Oliver Månsson verkar vilas den här matchen och då Kruse in där och Heinz tillbaka och Alioum ut.
Så ni tror inte att han ger Jallow chansen här? I den här, tänker jag.
Tror och tror. Sundberg har väl elvan?
Jaha, och så har.
Eller?
Ja.
Nej, men det är vad jag hör. Jag vet inte, har du hört något annat eller, eftersom du börjar slänga upp de här namnen?
Nej, jag bara tänker rent utifrån
att det är mycket matcher. Fem ändringar på Sundbergs elva, ja, när den precis. Kommer.
Nej, men rent utifrån hur, alltså, matcher och vad som är... Jag tror att prioriteringsordningen fortfarande är allsvenskan, för att vinner de mot Kalmar så ser det helt plötsligt ganska så bra ut för IFK Göteborg. Så det här tror jag mer är en bonus Europa-grejen. Rent utifrån bara att jag tänker att Jallow tror jag kommer få chans.
Och Roxon Djeboa med VAR över sig. Det gäller att hålla sig i skinnet i en sån här match. Det är högt och lågt, men älskvärd profil.
Fantastisk.
Vi får se om man kan hålla hjörtor i handen då, om det nu blir de som startar.
Ja. Frågan om man ska ens påpeka det till honom. Bara, du, det finns det VAR idag. Ta det lite lugnt alltså. Om det är så en bra grej eller om man bara ska låta det vara. Ja, jag vet inte.
Underbart. Hem hinner du väl inte i kväll, antar jag, Sundberg. Blir det imorgon eller vad, är du ute på turné?
Hem får jag komma imorgon, ja, precis.
Uddevalla på vägen?
Inte efter den här matchen,
nej. Nej.
Han har ju varit här hela sommaren redan.
Ja, jo, såklart. Härligt då. Njut av lite fotboll på plats. Hoppas vädret är med dig och att det blir kul.
Bra snack. Hörs då.
Tja.
Hejdå.
En grej med så här Europa-matcher, alltså jag förstår ju allsvenskan att man är i ett läge Nordin liksom, men det är fortfarande många matcher kvar i allsvenskan att spela. Göteborg har alldeles för bra trupp för att, så här, tycker jag, ska liksom vara oroliga för att åka ner. Alltså jag menar också det här, vi frågar om publik, alltså det är sådana här matcher man älskar. Göteborg har inte varit i Europa på jag vet inte hur många år, alltså det är en stor match. Alltså jag hade bara gått all in på den här matchen, inte brytt mig om vad som kommer härnäst. Alltså,
men det är ändå, alltså det är Heinz in. Månsson ut.
Ja.
Alltså vi pratar lite som att det är en spelare som är 14, 15, 16 i truppen som har kommit in. Det är ju en av lagets bästa spelare som kommer in. Han ska ju såklart starta.
En av de två bästa, absolut. Ja, det är han och Sam Larsson som är bäst.
Det blir lite, även om de kanske inte precis spelar på samma position. Ja. Så.
Jag menar med just så här, publik, alltså det, jag är så här, det ska vara fullsatt. Det är ingen snack om saken. Alltså jag vet inte, jag kanske är överoptimistisk. Nej, men jag menar en Europa-match, kvalmatch, de har ändå två raka vinster i ryggen. Alltså det ska bara vara lapp i luckan, ser man så.
Ja, men det, alltså...
men det kan jag störa mig på generellt. Att så många, så intensivt och jagar det här Europaspelet.
Ja.
Och så är det halvfullt jämfört med de allsvenska matcherna då det är mer eller mindre helfullt. Aldrig riktigt förstått hur det kan fungera.
Inte heller faktiskt.
Men,
det för vissa lag märker man ju tar, eller vissa publikskaror, fans, tar ju Europa mycket större allvar än vissa andra. I det här fallet...
Men även Malmö blir bortskämda där till slut.
Ja, precis. Men här har jag ju faktiskt svårt att se att Ullevi inte ska vara fullt, eller? Mm. Nu har inte jag läst några inför biljettrapporter överhuvudtaget, men...
Och inte med den här senaste veckan heller.
Nej, men lite precis. Men också att i Allsvenskan är ju det laget som har lappat luckan hela tiden. Så nej, det skulle förvåna mig om det inte var... Lappa luckan faktiskt.
Det var fan, jag hittade den bra. Jag var jätteosäker om jag skulle droppa den.
Lappa luckan.
Jag väntade på att du skulle säga...
Satt långt där bakom.
Ja, men att det var, om det var ens korrekt.
Ja, nej, lappa luckan. Ja,
det är väl mer hockey.
Rak synonym till utsålt.
Ja, men är det inte typ mer hockeytermer? Nej, kanske inte.
Kanske, men det är väl så här, lucka finns ju, eller fanns väl förr, även på det framförallt finns, de
vissa redan
klassiska
har fortfarande.
IP. Alltså,
jag väntade bara på att du skulle hoppa.
Absolut använda i fotboll.
Ja, det är bra.
Ja, men ni är ju alltså Örebro, det vill säga Sveriges Miami det. Det är ju en hockeystad, så du har ju blivit liksom, du har ju blivit mer och mer hockey.
Den har gått
men vi är också så moderna.
Ja, det är ju, det är sant.
Det flyger ju bilar i Miami.
Ja, bra ord för rådare.
Ja. Hörrni, jag tänker vi går på lite reklam om en stund. Då hoppas jag att vi har din gamla lagkamrat med oss, Kennedy Backeris-Jul. Det ska bli väldigt trevligt.
Ja, det ska bli kul faktiskt.
Det var länge sedan jag hade någonting från honom. Va?
Fan, berätta.
Ja, det ska bli kul. Mm. Så sitt kvar. Kennedy i del 2 av Bollklubben alldeles strax. Hallå på er, välkomna tillbaka Bollklubbens andra del. Vi ska ägna ganska mycket åt Hammarby som möter Rakov i Conference League-kvalet. Du sa kort här innan, Nordin, att du såg dem i Marbella och du kände att de kanske är bättre än Gent eller Gent om vi jämför dem med Blåvitts motstånd ikväll.
Så är det definitivt om man har...
Polska,
precis. Rakov. Nej, de har några spelare som är riktigt, riktigt fina. Så, jag såg dem i Marbella, då var ju Berggren där också, han från Häcken, om ni kommer ihåg. Han var där och spelade, så det är inget dåligt fotbollslag.
Man har varit och vänt nu, va?
Han var i MLS, va?
Ska tillbaka till Polen, tror jag.
Ja, Lech Poznan läste om faktiskt precis innan här.
Utlandskarriären då?
Ja, det är, men Polen har ju kommit till den nivå där spelet. Det blir attraktivt eftersom lönekuvertet är jäkligt fint där borta. Mm. Samma om du tänker spelare av... Simon Gustafsson dignitet hade ju kunnat få betydligt bättre än Polen, men han väljer att dra dit. Det är ju förmodligen för att kuvertet är rätt så tjockt. Mm. Så polsk fotboll är... De har gjort lite grejer i form... Du kan vara egenföretagare och få in pengar till ett företag och sådär, skatteförmånligare och sådär för spelare också. Så nej, de är bra alltså.
Mm. Får väl se om Hammarby kan tygla dem, som du benämnde det, fina, bra spelarna i Rakov här ikväll. En annan fin gammal spelare, det är ju Kennedy Backeris-Joglu. Det var ett tag sedan i alla fall, vad jag känner, som man hörde någonting från dig. Och där sitter du i någon bil någonstans och ler brett. Hur är läget?
Jo, men det stämmer faktiskt. Jag sitter och försöker få ihop logistiken. Jag har två barn som lirar fotboll, sen har jag Matteo här som är med mig också, som är lite intresserad där, som ni ser.
Tjena Matteo, hur läget? Är det bra?
Ja.
Ja, skönt.
Jaha, är det bråda dagar? Det är hämta, lämna och fotbollsträningar? Eller vad händer i Kennedys liv så här i augusti 2026?
Ja, exakt. Det är mycket faktiskt. Det är speciellt när båda nu spelar i akademi. Min dotter kom in ungefär, hon har varit där nu 7-8 månader. Så att det har ju förändrat lite mer i min vardag. Så att det gäller att... Jag får ihop det mesta om jag ska vara ärlig. Både för Leo som har varit 7 år i akademin och sen så Angelina som precis har börjat. Så det blir rätt mycket som sagt.
Jag ser att tian pryder din keps där. Det är klart att den ska visas upp när tillfälle ges. Hammarby generellt, nu ska de ju spela här om ett par timmar bara. Hur mycket konsumerar och följer du Hammarby? Så här, till
jag, skulle lyssna, Jag skulle nog säga att jag följer Hammarby ganska mycket. Är ju nästan i stort sett på varje hemmamatch som spelas. Och i och med att vi har också skapat, eller jag har skapat ett bättre samarbete med Hammarby inom marknaden, så har de också en Kennedy Lounge som är ju tillgänglig varje hemmamatch. Så att,
jag tänkte precis fråga om den Kennedy. Loungen är kvar, va?
Ja, det här är en ny gille, så att
oj.
De har precis skapat den. De gjorde det faktiskt förra året. Det var Thomas, ny marknadschef, som hade idén och bollade med mig lite grann. Och jag tyckte att det var självklart en bra idé.
Grymt.
Så att, sen är det ju så här, det är för sponsorer och andra som har möjligheten att köpa sig in där och kunna gå in. Och det är runt 45-50 platser, tror jag. Och så att, det är ganska trevligt, bra personer där, och vi har det väldigt lugnt och skönt, och det är ingen så här hets när man ska gå in bland andra sektioner, som sagt.
Ja, det är rätt. Jag har ju mitt mediapass nu, så vi kommer in bra, så jag är också jättenöjd med det.
Du hade väl kommit in ändå?
Jo, jag hade det. Jag hoppas i Kennedy's Lounge.
Ska du dra din
komma dit, kille.
Ska du dra teorin om nummer 10?
Ja, Kennedy, jag tänkte Leo. Jag såg att han gjorde ett kanonmål här senast också, och han har varit i akademin. Jag minns när jag såg han, vad kan han ha varit? 2018 måste han ha varit fem år gammal, och jag såg direkt hur han trippade på tårna och hans tillslag. Och jag minns ju våran sista match där 2018 när det var avtackning, alltså brutal stämning, och du fick verkligen en avtackning som var, alltså den var välförtjänt liksom, var allting du har gjort för Hammarby. Men just att din tröja, jag minns att Jesper Jansson tog mikrofonen, och det var nästan så här, ja, men Kennedys nummer 10 ska hängas upp i 10 år, så de nästkommande 10 åren får ingen ha den. Och så började det första som slog mig då när jag ser Leo springa runt där, jag bara, han är typ 16 bast ungefär när, och tänkte om det här är liksom tian sparas, han får allas kontrakt och så kommer nya Kennedy, alltså nya Bakircioglu. Det hade ju varit mäktigt. Är det någonting som har slagit dig liksom?
Ja, alltså det är klart, det är alltid så här, först och främst att Hammarby valde pensionera nummer 10 var ju väl ingenting som jag hade faktiskt koll på när jag hade min avsked. Det kom ju som en chock för mig, och det menas att de har uppskattat allt jag gjort för klubben och så vidare. Sen har jag inte gått i de banorna att just att Leo ska få bära tian när han är 16 år eller vad han blir exakt. Men såklart, det är klart att det är en dröm, men han är nog för liten för det fortfarande. Jag vet inte, jag vill vara lite försiktig med det där. Men såklart,
det kan ju dröja 12 år också, 13 år.
Ja, de får ju pausa den lite, alltså den storyn, de måste vänta. Hammarby måste vänta.
Det är som Totti i Rom.
Ja, men typ, alltså, ja, 100%.
Det är ju väldigt vackert såklart, Gille. Jag uppskattar att du tänkte så, det är väldigt fint. Och vi kommer,
känner ingen press,
att
Leo.
Nej, exakt, känner ingen press, utan vi kommer ihåg, jag kommer ihåg, Gille sa det faktiskt ganska tydligt, fan jävlar vilket tillslag han har, Leo har bra tillslag. Ja, jo, men han har faktiskt ett bra tillslag, så att han har tränat och gjort det väldigt bra hittills, så det är en fin utvecklingskurva, men det är mycket upp och ner i den här åldern, så att de börjar pubertera, du vet, och det börjar komma mustasch, han sa det, farsan, fan, jag börjar få lite mustasch här. Ja, men rösten börjar ändras, ja, det är så mycket som har ändrats och så här, men det är kul, det är en rolig ålder, alltså det är fin utveckling.
En snabb fråga, i och med att du körde ju förnamnet på ryggen, om det skulle bli A-lagskontrakt, oavsett om det är Hammarby eller någon annanstans. Alltså, blir det Leo då för att liksom gå i pappas fotspår, eller blir det Bakircioglu? Vad blir det?
Ja, den där är en bra fråga faktiskt. Jag har ju som sagt alltid valt Kennedy på något sätt. För jag tycker att det är enklare. Bakircioglu har varit väldigt svårt för många att uttala och så vidare. Så att jag gjorde det väldigt enkelt. Det är väl egentligen därför. Sen får ju Leo självklart bestämma. Vill han ha Leo eller vill han ha Bakircioglu?
Han ska ha Bakircioglu, det finns ingenting annat. Det är nya tider nu också, du vet. Nu folk är bättre på att uttala efternamnen än på din tid, Kennedy.
Jag har blivit bättre, gillar jag. Det har blivit mycket bättre.
Men du, apropå tillslag, det var ju kul här när Gille kom in till jobbet idag, och han var ju väldigt lyrisk över att få prata med dig igen som gammal vän och lagkamrat. Men då sa han, kan vi inte också visa hans mål mot IFK Göteborg? För det var ju jag som ordnade frisparken.
Här har vi den, Kennedy. Det här, du vet, målet hade inte hänt om inte, kolla här. Där har vi den.
Tankovic utanför, så fälls Hamad. Tveksamt om det är frispark. Tar han bollen?
Guldkort är det ju absolut inte. Där, Kennedy, vi
Garvet
tänkte
tycker
bara...
jag avslöjar ändå att det var en billig frispark.
Ja, det där är så jävla roligt. Alltså, när jag går förbi Gille, bara ger honom handen, men plockar inte upp honom.
Du var redan inne på den här aktionen, Kennedy.
Det är ju helt brutalt.
Där har vi ölen också. Alltså, det är brutalt. Det här tänkte inte ens jag på förrän vi kom in i omklädningsrummet och det blev viralt. Liksom. Jag tänkte inte ens på det på planen. Att han har fångat ölen alltså, som en NFL... Alltså, nej, det var klass.
Vet nu när man tänker på det, vi pratade om det faktiskt innan, att du inte bara kastade in handduken rakt av efter den matchen, bara så, nu har jag gjort min sista grej här, det har kommit tillbaka.
Jo, du vet att jag hade ju de tankarna, för jag nämnde ju det. Jag sa det, fan, kan man avsluta bättre än vad man gjorde precis nu? Fan, det är bättre att bara gå till presskonferensen, stänga fram dörren och bara säga, nu har jag gjort min, jag är klar liksom. Mm. Men det fanns ju en sån här fin tid för avsked som var liksom planerat, och jag kunde inte göra det, så det blev ju liksom fel. Men är det sjukt jäkla avslut, och med det som Gille säger, att allting går så jäkla fort. Är det så att Gille fångar in mig innan jag liksom med jublar och springer mot supporterna, då hade det här aldrig skett liksom. Det hade aldrig kunnat liksom hänt att jag hade fångat den, för den hade väl hamnat i huvudet på mig eller ansiktet på eller någon annan liksom. Så att det är helt galet, det hela grejen är ju galen grej liksom, att det händer. Och plus att det roligaste är väl att det är ingen som fattar liksom, men det jag fångar den där ganska fort, häller i mig och kastar upp den, och det stinker ju värst i käften som sagt. Och det är ju så ganska galet, för några grabbar frågar ju vad jag har gjort på bänken. Det luktar bärs i munnen liksom. Där har du liksom supit i 75 minuter på bänken, och vad fan har du på med?
Nej, det var brutalt.
Jag bara, alltså. Grabbar, lyssna. Vi går ner till omklädningsrummet så får vi se vad som händer liksom. Så att, men det kom ju ut ganska fort där.
Nej, det är så många delar i det också. Att den här... alltså ölflaskan, ja, eller landar. Ölburken, det är ingen burk, ja. Men det är ju en plastkopp, eller vad, ja, vad ska man kalla det, att den liksom färdas med öl i, och att du har sinnesnärvaro, jag förstår att det sker i affekt, men ändå liksom trycka i dig resten och sen så iväg med den. Ja, det är som, ikoniskt.
Ja, som spelare också, det var en ära att få spela med Kennedy Hammarby. Jag tror man förstod hur stor han var, men när man är också bland alltså fansen och med Kennedy på planen utanför, då förstår man att det är liksom allting gånger 10. Och sen också säsongen, liksom att så här, Kennedy spelade men inte så mycket som jag också tycker att han borde spela, och så har det byggts upp liksom. Han har ju sån kvalitet, fortfarande bra driv, hans passningar vinner, han vinner ju så mycket tid på hans fina fot liksom. Och att han då hoppar in i den här matchen och gör det här målet, och att man får uppleva en Kennedy frispark som man har sett när man var liten liksom på TV bara. Alltså det var så magiskt. Alltså hela storyn var ju brutal. Alltså. Och sen ölen på det. Och så minns jag ju Kennedy. Vi pratade om det. Jag bara, fan, det nu du ska bara... Tack för mig. Alltså, I'm out. Ja, det var...
Ja, men det var ju precis så vi sa. Jag ville ju avsluta där. Alltså det kunde inte bli vackrare, förstår du. Ja. Men någonstans gick det inte liksom. Det var ju en... Tipon hade ju planerat ganska lång tid för att ge mig avskeden, och ville att jag skulle vara med in i det sista liksom, så att det var väl mer så, men det hade varit ändå jäkligt coolt.
Vem var det som var tränare då? Var det han dansken Mikkelsen? Var det han då?
Nej, det var Billborn.
Stefan
Billborn var tränare då, så att det är klart, som Gille sa, man hade väl önskat lite mer speltid. Jag tror att man hade kunnat liksom kanske utnyttjat mig lite mer i vissa matcher. Mer av just erfarenhet och rutin skulle jag nog kanske säga. Men sen är det så här, tränarna väljer och man får ju acceptera deras beslut. Men jag tror definitivt att jag hade i mig att kunna prestera lite till och ge, som Gille och många andra, bättre... hamna i bättre lägen och situationer, och just med att man är bolltrygg och har mycket erfarenhet, vet hur man ska hantera och balansera matcher. Det kan vara att man slängs in sista 25-30. Det tror jag hade varit rätt ganska bra, skulle jag nog säga.
När vi ändå har det här, kanske då om vi backar några år och möjligen står du på toppen av din karriär då, du får väl flika in om du är av annan åsikt när du egentligen var som allra bäst. Men för några år sedan så uttalade sig Jordi Alba om den bästa han har mött och nämner ju dig en gammal match mellan Valencia, när han då spelade i Valencia och du spelade i Racing i La Liga. Och jag har ju sett dig uttala dig om det här, det har inte gått dig förbi. Ett då, var du som bäst när du spelade i racing? Och två, hur chockad blev du när Jordi Alba, som ändå mött ganska många högprofilerade spelare, ändå väljer att svara ditt namn på vem är den tuffaste han har mött?
Alltså det är ganska sjukt, att jag fick ju på Instagram, så fick jag en länk först. Det var någon som skickade en länk, så här, men det var inget ansikte på själva vem det är personen, utan det var bara en länk där det stod så här, klicka på länken och just look at this interview with Jordi Alba is talking about you, säger han. Och jag var lite försiktig, jag tyckte fan.
Det är virus. Jag lyckas,
virus och allt det där. Så att, men jag klickar lite försiktigt, så bara ser jag Alba liksom, sitta och prata faktiskt. Och då sitter han redan och nämner just hans tid i Valencia, när vi mötte Valencia på bortaplan med Racing där. Jag vet att jag gör ju faktiskt en jävla bra match. Jag kommer ihåg väl att tränaren nämner ganska mycket videoanalys och pratar med mig ganska mycket om att jag ska hjälpa högerbacken, för Jordi är ju helt brutal på sin kant. Han tar hela vänsterkanten och Soldado, som är farlig där framme, som gjorde en hel del mål, och det kom ju från Alba alltihopa. Så att, jag skulle nog säga att den matchen gör ju faktiskt en jäkla bra match. Och jag förstår att han säger att han hade det tufft mot mig, men som du nämner också, vad fan, han är mött de bästa i världen, har vunnit VM och Champions League och spelat mot de bästa, och ändå så någonstans glömde han inte mig. Det gick 15 år liksom, han nämnde mig. Det är ganska sjukt faktiskt, det måste jag säga.
Men kul svar ändå att nämna dig. Jag kollade siffrorna där. Jag vet inte om det var den säsongen, men säsongen 2010-2011 så gör du 6+4 från en mittfältsposition då på 32 ligamatcher i Racing. Var du som bäst då, eller var det, när känner du själv att men här peakade karriären, om du bara går till när du känner alltså, att du var som bäst?
Jag skulle nog säga att FC Twente, där fick jag liksom, jag var väl 27-28, där började det hända grejer, och då fick jag liksom det att flytta framåt, och såklart att där kände jag att jag slog igenom ganska bra. Och i Ajax hade jag lite otur, jag började ju väldigt bra, sen blev jag skadad, och då är jag också med i landslaget, så spelade jag ju landslagsmatchen där, kvalet där mot Danmark, får hoppa in sista 25-30 och göra ett väldigt pikt inhopp, men sen efter det så har jag jätteproblem med magmusklerna och ljumskarna, så att jag är borta nästan 5-6 månader, så att det förstörde ju väldigt mycket för mig i min tid i Ajax, om jag ska vara ärlig. Och sen kommer nya tränare, det är nya spelare och så vidare, och man fick bara kämpa uppförsbacke helt enkelt, och till slut så blev det ju Racing och La Liga. Det är klart att det är en dröm att få spela i La Liga, och såklart att det blev en ny tändning för mig, och det året var ju väldigt bra år, men det är klart att det är ett väldigt bra år jag har där, men såklart att Twente-tiden var väl också en väldigt bra tid, och även också Ajax i början som sagt.
Twente, ni vann, var det ligan och cupen, eller vad var det ni vann i Twente?
Nej, vi vann inte, vi vann ingenting, Gille, men vi gjorde det väldigt bra. Vi var typ så här på eller trea typ.
Ja, så var det. Det var kanonsäsong, minns jag. Visst var Charbel Toma var också med där då, va? På varsin,
ja,
ni var varsin kant. Jag kommer ihåg.
Ja, exakt. Charbel var ju vänster, jag var höger, ja. Och sen hade vi Daniel Majstorovic också.
Just det.
Ja, Majstorovic också som mittback. Och sen hade vi Blasen Kofu där framme, var ju helt brutal målgörare. Så att, men vi hade ett väldigt bra lag skulle jag säga. Så att, vi gjorde det bra, men vi kunde inte gå hela vägen. Twente blev ju mästare när jag lämnade, tror jag, efter något år där, två år. Så blev ju de, tror jag, mästare där med, när jag var i Ajax.
Börja bli lite bråttom om du ska hinna ut till någon bar, eller ska du kolla hemma? Hur väljer du att följa ikväll då, Bayerns Europa-äventyr?
Ja, det får väl bli via telefonen tror jag, om jag inte, ja, det beror på när matchen börjar vid 19, va?
Ja.
Så att det blir lite tajt med att min dotter tränar klart 19, så att vi får se. Vi kommer sitta i bilen och försöka följa Bayern på något sätt där.
Från bilen i mobilen. Det är också ett sätt.
Ja, exakt. Ja, det får bli så. Det har hänt flera gånger att man har suttit på träningen och kollat Bayerns matcher ibland. Och så här, så att, ja, man får försöka göra det bästa av det.
Ja, det är bra. Du får komma till studion sen framöver. Det är många stories vi måste dra här. Fanbasten och flygresor och allting, Kennedy. Det finns mycket att ta upp. Alltså.
Ja, det är sant, Gillef. Det var roligt tid, verkligen. Ja,
det kommer inbjudan, så vi väntar på det i studion framöver.
Ja. Bara kort, vi har också sett många tittarfrågor om Amin Boudry. Ni kanske inte snarlika i spelstilen direkt, men ni står ju för det som kanske är lite extraordinärt på en fotbollsplan, oavsett om det är på liggande boll eller passningar eller dribblingar och sådär. Vad tänker du om Hammarbys stora sommarsignering?
Alltså Amin Boudry såg jag ju många gånger i Gais. Jag tycker att han var en fantastisk spelare att se på. Otroligt stark, bra teknik. Kunde tackla spelare samtidigt som han löpte. Liksom. Man såg att spelare flög åt vänster och höger. Och väldigt, en väldigt duktig spelare. Så att, såklart när Bayern valde signa honom så tror jag att vi var rätt många Hammarbyer som var väldigt, blev väldigt glada och tyckte att det här är en fantastisk värvning såklart. Sen är det så här att han kommer till Hammarby. Det är som sagt Hammarby är en stor klubb nu. Det kommer ställas krav på spelarna. Det gör det i stort sett varje match och supporten och så allt. Så att det gäller för honom att smälta in i det de gör just nu. Så jag är säker på att Amin Boudry kommer bli en väldigt viktig spelare för Hammarby framöver. Jag tycker att det är en väldigt fin signing på honom.
Grabbarna nickar. Ja. Instämmande och håller väl med. Du, vi ska vandra vidare i programmet. Väldigt kul att prata med dig. Hojta till, eller så går vi via Gille igen då, och så får du ta dig till studion nästa gång.
Ja, absolut. Det får bli studion nästa gång, ja, inte i bilen.
Ja, det känns som livet rullar på och är ganska bra ändå just nu.
Ja, absolut. Herregud, jag ska inte klaga. Alla mina tre spelar fotboll och hälsan är god, det är viktigast, och familjen mår bra, som sagt. Och sen får man fixa med logistik och allt det där, så att, och göra mycket annat vid sidan om när tiden finns för det, helt enkelt.
Underbart.
Grym. Tack så mycket,
Kenny. Tack så mycket. Tack för att du var med.
Tack för att du var med.
Tack
till
andra. Vi ses
alla.
Tja.
Ja. Full av historier såklart och många minnen. Det kändes som att han blev glad när han började prata och minnas själv i realtid när minnena poppade. Det är en lång, stor karriär.
Ja, stor och bra för den delen. Det får man inte glömma. Han har presterat i stort sett vart han har varit faktiskt. Så att, en riktigt fin karriär.
Startade han Hammarby? Jag har inte sett den än.
Inte heller.
Tror du att den har kommit? Jag hoppas att vi kan få se den rent grafiskt. Konstatera då att Victor Lind startar som nia. Besara in i elvan här nu. Är det någonting ni tänker på? Jag noterar också att Noah Persson står uppskriven som mer av en vänster ytterforward kanske, eller mittfältare snarare än vänsterback. Det känns ju lite defensiv balans på Rydströms Europa 11.
Ser det inte ut som att det kommer vara en 3-4-3? Ser det inte ut som det?
Många kanske lyssnar podd, i och för sig har matchen spelats då, men ska jag dra den snabbt då, så vandrar han i mål. Backlinjen Skoglund, Fofana, Eriksson, Winter, defensivt mittfält, Marcus Karlsson och Tecki, och sen Ajay, Besara, Noah Persson bakom Victor Lind.
Tror vi att det är så, eller tror vi att Besara kan spela en falsk nia här? Med Ajay och Victor Lind som två tior.
Kanske.
Det ska bli jäkligt intressant att se. För så här när man ser på det så har jag svårt att se att det inte blir en femback faktiskt. Ja, 3-4-3 ser det ut som. Jag, i så fall tror jag att...
Sätter spelare och profiler.
Ja, precis. I så fall tror jag faktiskt i det här att det är Besara som kommer spela falsk nia för att överbelasta i ytor. För om jag känner Rydström rätt så kommer inte han lägga sig på försvar. Utan snarare att de ska hålla bollen inom laget på det sättet, i så fall försvara på bortaplan. Så jag tror att han kommer använda Besara då som falsk nia för att kunna överbelasta ytor, och det blir ganska svårt för mittbackarna att följa med om numerär övertag på olika delar av plan.
Apropå Rydström, så efter insatsen borta mot Anderlecht Hammarby har ju en räddningsplanka då. Började ju i Europa League-kvalet. Nu är det Conference League. Skulle man ryka i detta dubbelmöte så blir det inget mer Europaspel. Nu är det Rakov från Polen som gäller. Men efter uttåget då mot Anderlecht så kallade ju Rydström insatsen för en fucking disaster. Och han pratade om, jag känner igen en alibispelare direkt. Och han strösslade ganska rejält och tog i från tårna. Det var en upprörd Rydström efter matchen. Lång intervju med Fotbollskanalen tidigare i veckan. Mycket att ta in av den och även insatsen såklart. Vad känner ni kring både insatsen men också hans uttalanden när han även i vissa fall pekar på specifika spelare. Är det rätt eller fel för en spelare, ni som har varit i den sitsen när tränaren går ut väldigt hårt och kritiserar laget?
Jag tycker det är uppfriskande. Jag tycker det är, alltså att han är jävligt skön. Jag tror att det är hans ledarstil också. Just att i omklädningsrummet när matchen är klar så har han ju haft den här liksom ranten liksom till spelarna. Och om man kollar på budskapet är liksom att så här, ni har så mycket i er, var inte alibispelare. Om man kollar på matcherna liksom, de ändå med, sen är det också så här, från Hammarby perspektiv, men Anderlecht steppar ju också upp liksom, det känns som att de lägger i en till växel. Men jag tror ändå hans, liksom, när han går in i omklädningsrummet och pratar så här med spelarna och ut i media, alltså jag hade bara tyckt att det var så jävla skönt som spelare att en tränare ser vad matchen är. Och någonstans så tappade ju Hammarby också ganska mycket liksom, att han är ju rätt på det han säger, men att han ändå rak och ärlig och säger det på ett tufft sätt. Och det är så man vinner också mycket förtroende i en spelargrupp liksom, att så här, jag ser er, kör, gör misstag, det gör ingenting, men det värsta som jag vet, för jag var själv en sån spelare, göm er inte, börja inte göm er. Så budskapet är ju fantastiskt. Sen att han säger ut i media också, alltså jag har inga problem med det. Jag hade tyckt att det var bra att man säger ändå som det är, sanningen, istället för att maskera saker.
Jag ut i media tycker jag inte om. Men att du tar det framför en hel grupp, jag tycker att många tränare är ganska fega där. Att de pratar lite med någon och säger att den här gjorde inte som han skulle, han gömde sig, men man får aldrig se det på video. Exactly. Nu tror jag att Rydström är den typen av tränare där han tar fram videoklipp och säger, ej, vad gör du här? Framför alla, så att alla ska veta vad det är och förväntas av den här positionen, av den här spelaren. Det tror jag, men han kan, för min del, hade jag varit i ett lag, då hade jag faktiskt pratat med honom och sagt, ta inte det här media, ta det gärna med oss framför, eller inom de här stängda väggarna, eller man ska säga, stängda dörrarna på Årsta, kan du peka ut hur mycket du vill. Det är till och med bra, tycker jag, att du är väldigt tydlig med vad du vill, och med spelare och tappat boll i fel lägen när du vill något annat, visa det då framför alla, kontra att, som jag sa, många tränare är fega och vi ska inte peka ut någon spelare. Det handlar inte om att peka ut någon, det handlar om att laget ska bli bättre. Men just media blir ju inte, det blir att du får med dig också en större massa på att kanske få chansen att kunna kritisera. För tyvärr lever vi ju lite där.
Jag tror just det här med, jag kan ju tycka det är nice att han säger det han säger till grabbarna i omklädningsrummet i media. Sen kanske det var, vad är det, två spelare som han nämnde. Den kanske han hade kunnat skippa liksom. Men själva budskapet gillar ju ändå att utåt sett säger i media också. Sen vet jag också, du vet ju själv i omklädningsrummet, det är så många tränare som så här, man har en genomgång och så vill man prata om högerbackspositionen. Nu var det exempelvis om jag spelade högerback. Säg, Gille, vad gör du i den här situationen?
Alltså,
för när du är i ett lag, du ska ha högt i tak. Det ska inte vara något personligt. Utan, och många tränare så här, har jag märkt, du vet, eller när man har haft tränare, bara, men nu pratar jag inte specifikt till den här personen utan den här positionen. Så de är alltid så noggranna. Men kör, vi är ett lag. Alltså, man ska kunna ta det liksom, på ett bra sätt. Så länge det är konstruktiv kritik och ett bra ledarskap. Och det tycker jag det är när man vågar ta det direkt med spelarna. Liksom. Och du vinner spelares förtroende på det sättet. När du är rak och ärlig.
Ja, som Gille säger, jag har inga problem att han säger det. Det är bara att ta inte upp namn i det. Säg att spelarna var alibi, att du kan, vissa spelare var så kan du ta det med alla i ett videorum och peka på vad du menar alibi, vad du förväntar dig, hur du vill att den spelaren ska agera i de olika faserna eller situationerna i spelet.
Om vi får en lista över ny ord 2027 och alibispelare är ett av de nya orden.
Men det finns ganska
kanske
många då.
Vi ska tacka Rydström då. Det här kanske var bägaren som fick det att rinna över.
Men det som där jag gillar
älskar
med
att alla använder alibispelare.
Det finns en grej i det här som jag också älskar. För att vi har levt i, eller vi lever mångt och mycket fortfarande i en kultur där det handlar om fotbollen, tycker jag, där alla pratar om han måste göra sitt jobb. Och då snackar vi bara om det defensiva. Om någon inte springer hem, då påpekar vi det. För som att det är en så här, oh, det här måste han göra. Men i det offensiva spelet så står någon och gömmer sig eller alltid spelar bakåt. Det pratar vi inte om. För det är inte som att det är något jätteilla. För mig är det lika illa.
Ja. Och det är ju den lätta utvägen för en spelare. Liksom. Har man en jättedålig dag, ingenting stämmer med bollen, alltså, då är det lätt att man gör ju det defensiva arbetet. Där krävs det ju ingen talang. Alltså att springa hem. Alltså, eller att kämpa, eller ta den där tacklingen, ta det där gula kortet och så ser det bra ut. Ja, men han kämpade på bra. Men det är just de här aktionerna att man visar sig, man vill ha boll hela tiden. Även om du har misslyckats 3 gånger, du ska lyckas 4:e gången. Och det är det jag tycker att med Rydströms budskap framöver så kommer det, alltså, den resan kommer inte finnas hos spelarna längre.
Otroligt viktigt att få ett bra resultat på bortaplan.
Ja, så är det. Och som jag sa, jag tror inte att ett Rydström-lag kommer gå och ställa sig på sin egen planhalva och banka iväg bollar. Utan jag tror att de kommer spela fotboll och hålla mer och försvara sig lite mer idag, tror jag. Men det är med bollen i så fall. Ja. Och bara hålla i bollen. Så det ska bli intressant att se. Nummer ett var Rydströms, vad han säger inför match, vad han vill göra, men också framförallt vad han säger efteråt, vad som gick bra eller inte gick bra för den.
Sen är ju Europaspel, alltså, det är jätteannorlunda, även om man inte tror det. Det är många som aldrig har varit med om det här hemma borta. Alltså, det skiljer sig jättemycket att spela liksom 2 matcher. Så att det är okej ibland också att ändra lite approach för att få med sig ett bra resultat på bortaplan. Det är där tycker jag många svenska klubbar gör bort sig. Vi såg Mjällby nu, Nordin, du jobbade ju på den matchen. Liksom att även när det står 1-1 så börjar man ta jättestora risker och så får man 2-1 tillbaka. Liksom. Och det är ganska stor skillnad mellan att kunna känna att man är nöjd. Det är liksom 87:e minuten. Alltså, öppna inte upp dig för att göra 2-1 nu. 1-1 okej. Så det är där vi behöver jobba lite på.
Mycket av det du säger, för det är fortfarande, man får ju räkna att det fortfarande bara, det är 2 halvlekar. Mm. En match är en halvlek i det här fallet. Och då gäller det ju, jag tycker inte att du ska gå ifrån dina principer i det du tränar på varje dag för att helt plötsligt göra något som du inte har tränat på. Det tror jag inte ett skit på. Gör det, men gör det kanske med lite större balans i det hela. Och kanske inte så som du var med att stå och bolla i straffområdet. Kanske inte du ska göra bortaplan i en Europamatch, utan ta kanske en safe-passning istället, om ni förstår vad jag menar. Men att man ska gå ifrån och helt plötsligt göra något annorlunda, det tror jag inte är dugg på. För i så fall, varför tränar man på saker varje dag för att helt plötsligt gå till en match och göra något annorlunda? Det tror jag inte på.
Ja, vi får väl se, många som kanske lyssnar på det här lite senare känner till vilka principer det blev för Hammarby. Men oavsett vad, det är bara halvtid efter ikväll mot Rakov innan det vänder. Vi vänder blad och tar ett litet break om en stund. Andreas Holmberg ska ringas upp.
Fint.
Succétränaren från ÖIS som har en bra vecka.
Bra efter sommaruppehållet
mot AIK. Och nu möter de AIK igen på lördag. Det ska bli intressant att prata med honom om alldeles strax. Ja, ingen kaffe har vi hunnit fylla på med, men jag såg att du hann trycka in en snus här precis. Du har inte gjort det än, du bara höll den i handen.
Ja, jag
får ge. Då såg jag inte att du tryckte in den, men du var verkligen på väg.
Nära, nu.
Det var för att vi var så tight in på att dra igång. Del 3 av bollklubben denna torsdag. Härligt, energinivån.
Den är bra.
Topp. Den är
bra.
Den är på topp. Underbart. Snus, då är man
snart ännu bättre.
Någon som har härlig energi, det är ju Andreas Holmberg från ÖIS som sitter i hemmet.
Jag var glad att se. Tjena.
Nej, men det är ett snussnack som fick igång mig. Så jag kände att nu tar jag en själv.
Hur är läget?
Jo, men det är fint. Ja. Vi håller på precis flyttat här, så jag renoverar. Och nu, direkt efter jag har hängt upp gardinen nu, så satt jag med soffan här. Nu är jag redo.
Underbart. Vilken timing. Jag vill börja med att säga att Nordin kom ut här för en stund sedan och sa att jag har faktiskt inte sett matchen än, den mellan AIK och ÖIS. Och jag beskrev det som en 11-av-10-insats utifrån ert perspektiv. Jag fattar att det finns alltid saker man är mindre nöjd med. Men ärligt talat, vilken jävla insats ni gjorde. Det kan inte finnas mycket att anmärka på från en tränare.
Nej, så är det. Den matchen är jag ju otroligt nöjd med, hela prestationen. Väldigt, väldigt nöjd. Samtidigt så blir jag så här, vi ligger på kvalplats neråt. Det var en match. Vi har en ny match på lördag. Vi har liksom, jag tror inte jag har fått så mycket sms och mejl och hit och dit som det har varit den här veckan om vilken match man gjorde och sådana saker. Jättekul. Jättekul för ÖIS-fansen och för alla att få uppleva det. Det är säkert en sån match man kommer komma ihåg. Men vi ligger på kvalplats neråt. Vi behöver fightas. Vi har en ny match på lördag som jag känner är fråltuff. Så att, det är där jag har mitt fokus just nu.
Men när du, jag hör ju vad du säger och jag tycker ändå att budskapet är väl rätt, tycker jag. Men någonstans så som er säsong ändå varit, där ni börjar väldigt starkt i Malmö och sen Mjällby. Sen går det lite tyngre. Sen är det ju krysset mot Degerfors, om jag minns rätt, när Sanna gör mål på straff. Och sen är det Elfsborg liksom, under våren där när ni kvitterar sent Noah med två mål, sena mål liksom. Och sen har ni den här, kanske er sämsta match, Kalmar borta, i min direkt efter uppehållet. Men sen efter det så måste du vara jäkligt nöjd, både i spel tycker jag, men också i, alltså i poängskörden så är ju väldigt bra.
Nej, men jag håller med. Ja, vi är på rätt spår och vi har gjort rätt saker och vi har höjt oss precis som jag har liksom velat. Jag tycker vi har börjat växa in i serien, så att det, du får inte missförstå mig. Jag är ganska nöjd med vart vi är i vår, alltså i vår allmänna miljö just nu, men jag är inte nöjd med vart vi ligger i tabellen, och det är därför det blir så här. Det blir också, det var bara 3 poäng som vi tog i söndags. Så att, det är mer det jag vill bara fokusera på, att vi ska göra en jäkla bra andra halva nu.
Intressant ändå inför matchen. Jag var ju där på Nationalarenan förra omgången, att höra både från dig och jag intervjuade då William och Wander inför, och ni pratade en del om, ja, men träningskulturen och väldigt många bra träningsveckor som föranledde just den matchen. Kan du utveckla lite och specificera om det då är en tydlig skillnad gentemot hur det var under våren? Är det bara så att man behöver mycket tid, eller finns det någonting ännu mer specifikt som just har varit bra den senaste månaden?
Alltså, jag kan väl säga så här, att man behöver då och då liksom ta ett avstamp i vart man befinner sig i träning, för man blir lite fartblind när man håller på. Ibland kan man tycka att liksom, åh, jäklar, bra vecka. Och så gör man en dålig prestation och så känner spelarna fast att det här var inte alls en bra vecka. Och så har vi suttit och diskuterat det där fram och tillbaka, och så ser man när vi har pratat om det, ja men jävlar, det här var en bra vecka, nästa vecka. Liksom, så att det där är någonting man behöver plocka upp hela tiden, tycker jag. Liksom, att påminna varandra om vad det är liksom, vi behöver göra i våra veckor. Och nu känner jag ju att liksom, de här sista 3-4 veckorna som vi har gjort efter uppehållet så har varit riktigt, riktigt bra. Sen hoppas jag att jag inte är fartblind nu när jag säger det. Men det är jäkligt viktigt.
I form av ledarskap och sådär, så, eller i spelarnas mentala tillstånd, tror du att den här matchen mot Hammarby, vad blev det, 8-1 om inte? Tror du att den påverkade en större del av eran vår rent självförtroendemässigt för spelarna, eller vad tänker du?
Jag tror den påverkade. Ja, jag kan inte säga något annat. Jag tror att den här matchen i som vi gjorde nu i söndags kommer påverka oss på ett positivt sätt. Och jag tror att den där matchen med 8, när vi förlorade med 8 ut mot Hammarby, hade vi spelat 15 minuter till hade det kunnat bli 10-11-1. För vi var helt, andra halvlek var vi helt under isen. Så att det är klart att det där sätter sina spår. Och man behöver liksom, man behöver jobba med det under tid för att få bort det där. Och på samma sätt som man tappa självförtroende, du kan en sån här match som vi gjorde i söndags, så ge en självförtroende.
Men för jag noterade ju, jag kommenterade ju matchen i söndags, intervjuade dig inför andra halvlek, och ja, men hur långt ni kanske kommit då mentalt från den där förlusten, några mil ifrån då, den där arenan där ni var i förra omgången, att du tänker att ni hade torskat med tvåsiffrigt om det hade gått en kvart till. Inför andra halvlek, ledning 2-0 mot AIK. Och jag ställde väl någon fråga hur ni ska göra för att bevaka det här. Och du sa att vi ska inte bevaka någonting, vi ska fortsätta köra. gillar man att höra. Jag tror att supportrarna gillar att höra det. Om du fick uppenbarligen ut det till spelarna också. För att det var ju närmare 0-4 än 1-3. Det tror jag alla som såg matchen är eniga om.
Ja, men precis. Alltså, det är liksom, det finns så många gånger som en tränare eller jag och säkert andra tränare har gått in i omklädningsrummet, så har man sagt att nu jävla ska vi köra och hit och dit. Fotboll är så otroligt psykologiskt. Och så hade AIK gjort ett mål i det första som händer i andra halvlek, så stod det 2-1 och så hade de gasat och fått momentum och kört. Liksom. Så att jag tror det är så jäkla viktigt att man har rätt liksom mindset när man går in i en sån match med 2-0-ledning mot AIK och 27 000 åskådare, så är det jäkla viktigt att liksom, att vi ska gasa, vi ska köra, vi ska göra det vi har gjort och inte liksom lägga sig på något försvar eller liknande.
Jag har ju följt er under hela säsongen. Jag tycker ni har en jättelikeable liksom trupp, alltså med många spelare framförallt på mitten som är, alltså det är spelare av kvalitet. De är väldigt trygga, bekväma med bollen. Även också när ni inte haft kanske resultat så vågar ni ju spela fotboll hela tiden. Och jag har ju känt mer under våren att så här, allsvenskan är ett steg upp. Det är många som kanske inte har den här allsvenska erfarenheten. Nu har man haft liksom en vårsäsong, ni blickar mot hösten. Hur mycket har du jobbat med spelarna liksom att så här, just det här självförtroende psykologiska delen, ni är här för att ni belong liksom, snarare än att det är för stort steg. Förstår du lite min fråga?
Ja, jag förstår din fråga. Jag tror att du är inne på rätt spår. Det är därför jag tror att vi har möjligheten att växa mer än vad andra lag gör. För vi har ju haft liksom en trupp som, ja, vi har några spelare som har upplevt allsvenskan och som har erfarenhet av allsvenskan, men vi har en hel del som inte har varit det. Så de har en större möjlighet att liksom kunna växa in i en serie och bli ännu bättre än vad kanske några etablerade har. Det är så jag har resonerat och jag tycker du är helt rätt inne på det. Jag tycker våra liksom, om man kollar på matchen senare, så har vi två innermittfältare som är två äpplen höga och liksom styr hela matchen, tycker jag. Och springer mest på plan i stort sett båda två och liksom vill alltid ha bollen. Och de har liksom, jag tror att det är ganska många som under våren har ifrågasatt att vi inte har kanske mer fysik på vissa ställen. Men nu i den här matchen i alla fall så visar de varför vi tror på dem så mycket.
Ja, då menar du, bara för att säga, Parker Price eller Turnus. Så att folk vet vilka vi pratar om här.
Ja, exakt. Exakt.
För ljudpodden.
Ja, precis. Det är podd också.
Det är podd av det här också.
Det är inte för att någon som kollar på oss hade förstått det heller, kanske.
Nej.
Vi har inga bilder.
Men rent utifrån när vi pratar om det här som du säger, växa och det Gille pratar om innan. Jag är faktiskt jätteintresserad just av den psykologiska och den ledarskapsmässiga hos det. Nu vet ju jag att du är ju en mer kramande tränare, om du förstår mig rätt, kontra den här som ger lite tuffare, lite örfilande tränare. Har du behövt, känner du att du under året har behövt förändra ditt ledarskap lite och kanske kunna bli lite tuffare mot vissa spelare, vissa situationer, eller hur har det gått till där?
Alltså, både ja och nej. Det är en jättebra fråga och jag tycker också att det är ett jätteintressant ämne. Men jag är absolut inte samma ledare som jag var när jag tog över ÖIS för 2,5 år sedan. För det var, utan jag är absolut mycket mer kravställande idag. Sen kan man vara kravställande utan att bli arg. Det är liksom, det är mitt motto att jag kan ställa krav och jag kan vara tydlig och rak utan att behöva skrika och vara arg för det. Utan jag kan visa det på helt andra sätt. Liksom. Och jag vill hellre att en spelare blir, vad ska jag säga, att de är mer rädd för att göra mig besviken än att de är rädda för mig. Men det är klart att ju mer vi har utvecklats som grupp och ju mer vi har blivit bättre och fått bättre självförtroende, nu har vi gått upp i allsvenskan och haft från många tuffa år i Superettan som ÖIS har haft, så har jag också kunnat öka min kravställan på dem och vad vi behöver göra och vad vi behöver bli bättre på. När man har en tydligare kravställan, ja, men då kan man också vara lite tuffare när man inte upplever eller når upp till kraven.
Nej, jag tycker det är imponerande. Alltså, grejen är att mitt fotbollshjärta slår ju liksom för Örgryte också i sättet, just de här spelartyperna som ni har. Alltså, jag tycker Laturnus, ja, för mig var det så här, varför plockar ingen allsvensk klubb honom när jag såg han förra året i HTFF? Alltså, han har så mycket fotboll i sig. Parker Price, samma sak. Sanna ser också fortfarande väldigt, väldigt bra ut och det är en bollskick. Så jag älskar ju spelartyperna ni har, och att du också under den här perioden, när många vi experter också har pratat mycket om att så här, de är nästan där, kanske man börjar skrika efter nyförvärv, men alltså, sånt tränare, bara sitta lugn i båten, där är truppen vi har, och att du ger dem hela tiden den kärleken, att du vattnar liksom där det behövs vattnas, det tycker jag också är imponerande ändå, för det kan gå fort att man liksom, i hela den här grejen, att du också hakar på, det kan vara någon intervju, vissa tränare gör ju det och så kanske tappar man hela truppen, så jag gillar att du liksom, du kör på utvecklingsmiljön och så har de mer kött på benen egentligen och prestationerna kommer komma.
Tack. Jag blir glad för de orden, men jag kan också säga att det är absolut inte bara jag, utan det är ju min sportchef Pontus, hela vår organisation, min stab. Vi vet vad vi ska göra, vi vet vad vi tror på, vi vet vad vi kommer inte liksom bli påverkade av vad andra tycker, utan vi har vår väg vi ska gå. Och då som tränare, som huvudtränare, så är det jävligt mycket enklare att följa det om man har några ovanför som hela tiden trycker på och säger att gör det vi ska göra. Ja. Gör det vi har kommit överens om. Då är det ganska enkelt. Så jag önskar att jag bara hade kunnat svara att jag är den coola som bara kör mitt race, men jag har fått stöd i det hela tiden. Att de har trott på mig och har trott på det vi ska göra. Och så där. Så att, det har varit ganska enkelt.
Är du... Nu kanske till lite tråkigare då. Är du lite orolig? För transferfönstret är fortfarande lite öppet. Och då när just de två spelarna som vi har pratat om här och höjt, de två som du sa, ett äpple högt eller vad du sa.
Två till och med.
Två sa du gav dem ett extra. För ja. De kan jag tänka mig är, med tanke på hur fotbollen är, hur du utvecklas, så är ju inom mittfältare som är trygga med bollen och kanske egentligen framför allt den killen från HTFF som också är svensk, kan vara väldigt attraktiv för många klubbar. Är du lite orolig för det, eller tänker du att du inte tänker på det överhuvudtaget utan bara kör?
Ja, men jag skulle nog vilja säga alternativ två. Jag bara kör. Men sen, om Pontus kommer imorgon och säger att vi har fått bud på några spelare, så kommer det ju knyta sig i magen på. Men det kan jag inte säga något annat om. För att jag vill ha mina spelare här. Men precis som jag var inne på innan, så har vi liksom en samsyn på vad det är vi ska göra och vad vi behöver göra. Om vi känner då som klubb att det här är värt att sälja någon. Men då jag litar på dem. Att de tar det beslutet precis som någon litar på mig. Så att, jag går inte runt och oroar mig för det. Och jag går inte runt och oroar mig för att Noah ska bli såld nu när jag gjorde tre mål heller. Utan tycker klubben och vi att det är värt att sälja, då kommer vi sälja. Och tycker vi inte det, så kommer vi inte göra det. Så att, jag är ganska trygg i det.
Är det lite ödets ironi ändå att efter insatsen på nationalarenan så vänder serien bokstavligen för er del i alla fall? AIK väntar hemma på lördag.
Ja, det ska bli... Ja, det är klart. Det blir speciellt naturligtvis. Alltså, det är inte så här man ska säga. Det är inget man är van vid, att man har vunnit en match med 3-0 och så ska man möta dem igen. I och för sig, nu gjorde vi det i kvalet mot Norrköping, ja. Nu när jag säger det.
Vi snackade om Europalagen tidigare. Det är ju skillnad när det är en halvlek. Alltså, ni har ju inkasserat 3 poäng. Ja, ingen kan ta ifrån er 3 poäng. Nu är det ny match.
Nej, men precis.
Så det är ändå intressant, för det händer ju sällan.
Det blir jäkligt speciellt. Vi håller på att diskutera fram och tillbaka. Vad tror vi AIK kommer göra? Vi tror ju liksom naturligtvis att vi måste komma ihåg att AIK gjorde ingen toppmatch mot oss. Så det är inget snack om det. Sen gjorde vi bra saker på alla sätt, men de är inte nöjda med sin match. Utan de kommer säkert vara ett helt annat lag nu på lördag, och vi försöker diskutera vilka scenarier och vad de kan göra och vad de ska hitta på. Det är jäkligt speciellt. Just med att man har vunnit med 3-0 och ska mötas igen 6 dagar senare och 3 nya poäng att spela om. Mm.
lite helgens match om ni frågar mig.
Ja, jag håller med. Speciellt med tanke på att de gjorde en så pass bra match och också som tränare så här, alltså vill man ge, alltså ni gör ju en jättebra match och ska du då ändå så här, det här var inte bra. Försöka ge lite alltså de är på tårna i alla fall. Alltså
hitta någonting. Det är svårt att säga, gör exakt samma grej.
Ja, det är där. Det
kommer mål efter.
Jag tror man måste jobba bara med att AIK kommer komma hungriga, alltså de
såklart.
Men det blir ju Adde, när vi pratar om det så här, så blir det ju såklart att ni har era principer och allt det som man ändå har i sin vardag och efterföljer. Men det finns ju fortfarande de här lite subprinciperna som jag gillar att kalla det, i form av en matchplan. Vad man gör och vad man inte gör. Kan man gå in med samma matchplan igen? Eller tänker man, försöker man kanske, jag ska inte säga övertänka det, men att man försöker förutspå vad AIK kommer göra lite annorlunda och kanske anpassa sig lite efter det?
Vi kommer nog kunna vara lite flexibla i det, absolut. Men det finns ju delar i den matchplanen vi hade mot AIK borta som kommer vara med i den här matchen. Det är ingen snack, men jag är ju ganska säker på att de har snackat mycket om vårt kontringshot och Noah och deras liksom balans och återerövringsspel. Så att det är jag ju helt säker på. Då bara kommer vi behöva snacka om hur vi ska kunna kanske skapa utifrån andra saker också. Även om vi vill fortsätta hota i kontring, så tror jag ju också att vi kommer kanske ha bollen lite mer av naturliga skäl. Och då behöver vi prata lite mer speluppbyggnad och vi behöver prata lite mer inträde i sista tredjedel. Men det kommer vara delar som kan vara samma, men en typ av flexibilitet. Sen tycker jag liksom det som är jäkligt bra när man jobbar med, när man är principstyrda som vi är, ju att vi jobbar med våra principer, att våra saker kommer kunna anpassas utifrån motstånd, och vi jobbar inte så mycket med vad motståndarna gör. Däremot kan vi ju liksom positioner och flexibilitet i positioner, att vi droppar ner en spelare och fyller på en annan yta. Det ingår ju liksom vårt sätt att spela. Så att i hela den här saken, eller i alla våra principer, så finns det ju med flexibilitet.
Ja, precis. Ja. Ja,
Noah på bänken, bara chocka dem. Inget kontringsspel.
kan bli så, eller Noah som någon form av höger wingback och så kommer han där.
Årets petning. Knacka på dörren. Fan, har du tänkt här egentligen? Ja, du har missat två lägen också.
Du ska in, okay. Från 60:e minuten, då kommer det vara öppet.
Ja, jag vet inte om vi sa 10 minuter, det blev kanske mer än 20, så du får återgå till flytt nu, men mycket intressant och tack för att du tog dig tid.
Ja, jättetack.
Kör hårt på lördag, det blir spännande
tack
att följa.
Jättetack, lycka till.
Tack så mycket.
Tack för
ha det gott.
Samma. Hej.
Kan vi dra upp hela listan på omgången, den 16:e i ordningen, och matcherna som väntar där, ja, just med tanke på att det är de här lagen igen, det blev det här resultatet, det blev den matchbilden.
Du har VSK och Djurgården också.
Ja, jag tänkte precis som
ja, just det.
Den med.
Jo, men här har vi ett lag som ändå kämpar i botten på ett annat sätt som inte Västerås gör. Vilket jag tycker adderar. Men jag håller med om att den också, ja, men såklart, så här, 6-0
och så. Okej, nu är det ny. Alltså det blir ju ja, det blir ju, alltså det är klart att det är ju hänt i Allsvenskan nästan varje år att det blir så back to back just i sommarvändningen, men det, just i de här två har ju ändå någonting
med anmärkningsvärda resultat.
Ja, 3-0, 6-0, ja, precis. Ja, så.
Ja, annars, Nordi, vart ska du i helgen?
Jag ska till Hammarby
Häcken. Ja, just det. Vi ska jobba där.
Och sen ska jag faktiskt till Västerås.
Ja, du ska till den, ja.
Ja. Mm. Så den,
bra helg. Mm. Det är klart, Hammarby Häcken är ju bara tabelläge allting. Ja, ja. Den är ju
alltså när man kollar på den här listan, alltså det är inte bara för att man är bias nu och jobbar liksom allsvenskan, men alltså jag kan gå igenom varje match och bara den här matchen är intressant, den här, alltså alla matcher är intressanta.
Ja, men det går ju inte att komma ifrån. Nej. Att varenda match här har ju någonting.
Ja. Malmö-Degerfors. Alltså, jag var på Grimsta. Malmö vinner med 2-1. Gör kanske inte en kanonprestation så. Degerfors kniven mot strupen. Jag hade bra resultat senast borta mot Malmö. Va, Nordin, du har ju bättre koll kanske på sånt. Jag tror de har ju vevat den några gånger på Degerfors Instagram, tror jag. Att det var ganska lyckat förra. Det måste ha varit hösten kanske. Ja. Men det är många bra matcher, alltså, att se fram emot.
En annan match som, inte bara för att jag ska dit och jobba, men som jag ändå tycker ska bli spännande, är ju Sirius mot Brommapojkarna. Mm. Ett klipp från 2017 som har gått viralt här nu igen, när Sirius-supporterna sjunger om Europaspel 2027, det vill säga nästa år. Och ett kul citat där från Aftonbladet. För 10 år sedan ville vi vara ett stabilt mittenlag som Örebro. Nu är det mardröm att vara Örebro, säger Hannes Lind Skogsberg, före detta ordförande i Uppsala klubbens supporterförening Västra sidan. Långsiktighet och ja, Europa, det lär det ju bli för Sirius 2027. Det är ju så att klubbens poängrekord i Allsvenskan, 42 poäng från 2023, och som med största sannolikhet kommer att slås på måndag, eftersom att man har 41 poäng just nu. Det är otroligt.
Brutalt.
Får jag gå in med en historia här? Jag jobbade ju Sirius IFK Göteborg. Du var med, du och Irma skulle åka till Stockholm och släppte av mig på tågstationen. Kommer du ihåg det?
Ja, det var ju bara en vecka sedan.
Ja, två i alla fall.
Det minns jag.
Ja, men man vet aldrig. Man måste ändå kolla så du är med i den här sommarlunken. Man vet ju aldrig. Så skulle jag äta där på stationen. Och då kom en äldre man till mig och hälsade på mig, och det var Lasse Svensson, hedersordförande i Sirius. Och så gick han igenom med mig när han blev ordförande och hur att de hade 9 miljoner i minus, och så kom det in en hel del pengar i Sirius. De fick 50 miljoner på ett bräde av det här kosmetikaföretaget som var den som sålde den i Uppsala. Och deras vision, deras stora dröm var att bli Örebro och Norrköping. Och så ser man hur saker och ting kan gå när man jobbar på rätt sätt. Och det var inte länge sedan som där de började alltså anställa, då Kim och Tolle kom heltidsanställda där. Det blev heltidsanställd Ola Andersson, sportchef, heltidsanställd. Det är ju inte länge sedan alltså. När man glömmer bort sådana. Jag satt och egentligen lyssnade på han och hans kamrat som hade spelat med varandra, om det var 60 eller hur. Du berättade han för mig, jag var ju helt såld. Liksom. Jag bara satt och lyssnade i 2 timmar innan mitt tåg kom. Så det,
jag du träffade rätt. Jag vill minnas att vi lämnade av dig och du ville inte gå in i någon stor folkmassa. Precis. Men du hamnade precis rätt ändå, när
precis.
Du fick lite tid
med
en sån karaktär.
Med de här två superfina människorna, och fick igenom den här en historia om Sirius, och han brukar gå runt och föreläsa, så han visade mig hur Sirius bandy och hur Sirius för första gången började investera i spelare och värva tidigt 60-tal, som det var, de värvade massa djurgårdare som de kallade dem, och så här står de. Det är fan imponerande alltså.
Det är intressant med rätt kompetens liksom, oftast i högre positioner, alltså just som Lasse va, som du träffade. Det är alltid där det börjar liksom. En klubb är bara så bra som en styrelse liksom, och alla runt omkring. Fotbollen är egentligen det sista, och att rätt kompetens, kolla vilket resultat. Jag menar, nu på deras matcher, det är fullsatt, de har otroligt bortafölje. Fotbollen,
det pratar man för lite om, tycker jag. Publik tillströmmen.
Ja, exakt. Den är jätteintressant.
På kort sidan.
Alltid. De slår ju också rekord. Och, alltså, procentuellt i Allsvenskan så är det Sirius som är höjt publiksnittet mest. Även tror jag deras kortsida, rent, alltså procentuellt ihop med Elfsborg, om inte jag minns fel. Ni alla andra får ursäkta om jag har fel där. Men procentuellt så är ju Sirius den som har ökat mest. Så både där rent sportsligt...
Ja, nu är de exemplet som många vill följa liksom.
Det blir så. Ja. När man jobbar systematiskt och metodiskt och framförallt har tålamod och har en tydlig plan och håller sig till den planen och inte får panik med massa kortsiktiga lösningar. Sen såklart, vi får inte glömma att vi bara ska stå och berömma exempel förra året när de tar in Kastegren, som var helt vitalt för det de gör nu. Och sen tar de in Krusnell. Det var deras tredje. Alltså,
deras sommarfönster i fjol kommer ju gå till.
Ja, men det var ju deras tredje ytterback, tredje vänsterback. Så det var inte att det var planerat. Här finns det en lucka så vi tar in. Utan de insåg, okej, det här behöver vi göra. Och vi behöver göra det här kortsiktigt, men även på längre sikt. För det här är ju jättebra spelare. Kanske sticker ifrån strategin pytte i så fall. Men för att säkerställa saker och kolla vad som har hänt med Sirius idag. Det är ju bara helt fantastiskt.
Ja, vi får se om de slår sitt eget poängrekord då i Allsvenskan. Får väl se om de slår Mjällbys poängrekord också, vad det lider.
Ja, det är sinnessjukt alltså.
Ja, det är häftigt. Det är häftigt. En tittarfråga. När kommer John Guidetti tillbaka? Jag har hört rykten nästa vecka. Vilken dag? Jag vet inte. Men bollklubben är tillbaka nästa...
Måndag, va? Ja. Nu är det ju fulla veckor.
Ja, tack för att ni har tittat. Mycket härligt avsnitt. Kör försiktigt hem till Örebro, grabbar.
Ja, tack, tack. Måste tack stanna så på en till affär.
Ja, vi måste hitta den där stolen.
Hej då.
Ciao.